Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Jag tänkte att vi skulle fortsätta den här serien om afroamerikaners medborgarrättskamp. Får tacka för alla glada pårop. Ni har varit några stycken som har verkligen sagt att det här är ju en otroligt intressant del av amerikansk historia, och jag kan ju inte annat än att hålla med då. Vi pratade i förra avsnittet om både den här vetenskapliga rasismen och även en av de tidiga stora ledarna, Booker T. Washington då. Och som vi såg då, när Frederick Douglass dog 1895, så är det liksom en helt ny generation av afroamerikanska ledare som tar över kampen. Och det här är ju en generation av ledare som till skillnad från Douglass då inte var veteraner från den här abolitionistkampen då innan inbördeskriget. Och de hade ju aldrig varit slavar eller så. Eller som Booker T. Washington då hade befriats redan när de var barn då. Och de här afroamerikanska ledarna som tog över ansvaret för kampen på 1890-talet och i början av 1900-talet hade ju en ganska enorm uppgift framför sig. Tankarna från de här radikala republikanerna efter rekonstruktionsserien hade ju mer eller mindre gått i graven, och nästan allt i det amerikanska samhället hindrade eller försvårade eventuella framsteg då, särskilt i södern då. En tydlig utveckling i början av 1900-talet är ju att de afroamerikanska ledarna heller inte är överens om vilken väg som är bäst framåt och vad som är mest effektivt för att förbättra situationen då. Efter Frederick Douglass så tar ju Booker T. Washington över som den främsta afroamerikanska ledaren då, som vi såg i förra avsnittet. Men hans väldigt konservativa, pragmatiska och ekonomiskt fokuserade väg fick ju kritik redan från början då. Och den här kritiken växer sig också allt större då och starkare med tiden. Speciellt när det dyker upp mer radikala svarta ledare i början av 1900-talet. Ett sånt här slag mot Booker T. Washingtons ställning var ju rasupploppet i Atlanta 1906 som äger rum då 11 år efter hans egna kända tal i staden Atlanta där han slår igenom som ledare. Och många afroamerikaner hade ju flyttat till Georgias, från Georgias landsbygd då till delstatens huvudstad Atlanta då, i jakt på jobb och ett bättre liv. Och den vita befolkningen i staden ansåg att många av de här nykomlingarna var mer laglösa och omoraliska än de afroamerikaner som bott i stan en längre tid. Flera demokratiska tidningar skrev artiklar om påstådda händelser där svarta män brutalt våldfört sig på vita kvinnor och så vidare. Då. Många av de här artiklarna var ju rent påhittade, men de eldade upp den vita befolkningen rejält. Så i den där atmosfären så blir Atlanta lite av en krutdurk som väntar på att explodera. Och när tidningarna rapporterar om ytterligare lite våldtäkter 3 dagar i rad då, den 21 och 22 september 1906 så blir det startskottet för det här upploppet. Då. Några viftar med tidningen och frågar om stadens vita män skulle acceptera det här. Och många börjar då skandera, no, save our women, kill the niggers. Och under 5 dagar så går ändå 10 000 man stor mobb loss i stadens centrum och attackerar en massa afroamerikaner. Och borgmästaren och polisen gjorde försök att skingra den här massan, men det hjälper inte då. Så mängder av afroamerikaner blir misshandlade och torterade och mördade. Man sliter av afroamerikaner från spårvagnar ner på gatan och rätt i mobbens händer. Och alla verksamheter som tillhörde svarta förstördes och brändes då, så att säga. Vissa afroamerikanska ledare uppmanar till motstånd, men Booker T. Washington däremot, han uppmanar till lugn. Och han åker till Atlanta för att försöka lugna situationen och hindra afroamerikaner från vedergällning. Och han menar att motstånd bara skulle leda till mer våld och att ännu fler dör. Så han försöker tona ner problematiken och menar att även om det var kaos i Atlanta så är det ju faktiskt fred och ordning på tusentals andra ställen i södern då. Men han försöker vara med och förhandla fram en lösning här då, och det här upploppet i Atlanta gör att han får ytterligare kritik då. Och han har ju varit den ledaren som haft störst inflytande, men hans relation då med Roosevelt då, och Atlanta-upproret gjorde då att kritiken blossar ut och hans ledarskap börjar öppet ifrågasättas då. En av de som var mest kritiska till Washington var William Monroe Trotter, en välutbildad tidningsman som hade grundat den afroamerikanska tidningen Boston Guardian. Och han attackerar Washington i rätt hårda ordalag. Han kallar bland annat honom för The Great Traitor och The Benedict Arnold of the Negro Race. Benedict Arnold är ju liksom då den här förrädaren under revolutionen, så vars namn liksom har blivit symbolen för förräderi då. Vid ett tillfälle när Washington föreläser i Trotters hemstad Boston 1903 så avbryter han talet och ropar från sin stol, "Are the rope and the torch all the race is to get under your leadership?" Och det bryter ut en massa slagsmål och grejer då. Och han, Trotter, är ju lite aningen för hetlevrad och lite för dålig på att samarbeta med andra för att bli den här lite mer självklara ledaren bland de här mer radikala då. Så det ledarskapet skulle istället hamna då i händerna på en annan inflytelserik, radikal och välkänd kritiker av Booker T. Washington, och det är ju ingen mindre då än W.E.B. Du Bois. Och under en stor del av 1900-talets första hälft så skulle då Du Bois bli en väldigt inflytelserik ledare bland afroamerikaner. Hans fullständiga namn är ju William Edward Burghardt Du Bois, men bara att använda förkortningen är nog krångligt, så jag kommer inte säga hela namnet. Och att de här två då, Du Bois och Washington, tycker olika är inte så konstigt, för deras bakgrunder är verkligen väsensskilda från varandra då. Booker T. Washingtons liv hade ju präglats av slaveriet och södern och fattigdom då, medan den 12 år yngre Du Bois, han är ju däremot född som en fri afroamerikan och uppväxt i den mestadels vita Massachusetts i en liten stad där han inte mötte speciellt stor rasism då. Och medan Washington hade fått kämpa för utbildning och skolats i det här praktiska industriarbetaretiken som hade liksom lärts ut över de här Hampton och Tuskegee-skolorna, så blir då Du Bois den stora liksom intellektuella historikern som blir då också den absolut första afroamerikanen att doktorera vid Harvard. Och Du Bois, han föddes i Massachusetts då, som sagt 1868, och uppfostrades av sin mamma då, eftersom pappan övergav familjen redan när han var 2 år. Men i det här lokalsamhället samhället så insåg man snabbt att han var intelligent och hade talang. Så man skramlar ihop pengar tillräckligt för att skicka honom på utbildning vid Fisk University i Nashville. Då. Och det här leder ju då till att han går en intellektuell bana där och doktorerar. Och han doktorerar faktiskt redan när han är 27 år och är ju redan då en av de mest kända och välutbildade männen i USA och sticker naturligtvis ut då som den mest intellektuella afroamerikanen i landet då. Och få afroamerikanska ledare var ju så välutbildade och intellektuella som Du Bois då, både före och efter honom egentligen. Och med sin förmåga att uttrycka sig i text skulle han också bli en av de allra viktigaste svarta ledarna under första delen av 1900-talet. Du Bois själv var ju som många andra av så kallad mixad ras, eller som han själv uttryckte det då, a flood of negro blood, a stain of French, a bit of Dutch, but thank God no Anglo-Saxon, säger han. 1903 så utmanade Du Bois de här grundläggande idéerna från Booker T. Washington, och Du Bois förslag till medborgarrättskamp liknar på många sätt det som senare kommer att komma då i medborgarrättsrörelsen på 1950-60-talet. Du Bois tyckte att Washingtons idé handlade alldeles för mycket om att anpassa sig och ge efter för det vita samhället, och enligt Du Bois hade Washington liksom offrat då civila rättigheter och mänsklig värdighet bara för att kunna göra då lite ekonomiska framsteg. Du Bois ifrågasatte det här fokuset på ekonomiska framsteg som Washington haft och menar att det är fel. Hur ska afroamerikaner någonsin kunna göra ekonomiska framsteg i ett samhälle helt utan politiska och sociala rättigheter? Han tycker att det hänger mer ihop då. Så han uppmanar då afroamerikaner att mer öppet och aktivt eftersträva sina civila rättigheter för att behöva strida då för att vinna jämlikhet. Och Du Bois menar att en välutbildad svart elit behöver leda den här afroamerikanska kampen för civila rättigheter, och det här är en elit som han själv kallar för The Talented Ten, vilket då rent siffermässigt var lite av en överdrift, och välutbildade svarta knappast utgjorde mer än kanske en hundradel av alla välutbildade, och kanske optimistiskt räknat då, är knappast en tiondel. Men i grunden i det här budskapet om The Talented Tenth var ju liksom då en tro på ändå högre utbildning, precis som man själv hade då, och att de mest välutbildade afroamerikanerna behövde ta ett särskilt ansvar. Så Du Bois, han trodde ju liksom på en slags intellektuell protest mot systemet då, medan Washington snarare försökte tilltala vita amerikaners goda vilja och acceptera då en långsam förbättring för svarta amerikaner i samhället då. Så Du Bois, han är ju liksom då lite mer orädd och bestämd för att konfrontera lynchningar och Jim Crow och fråntagen rösträtt och så vidare då. Och det gör också att han är ganska otålig med vita som accepterar eller ignorerar vit makt, och han tolererar inte heller svarta som visar någon slags form av ovilja att kräva sina politiska och sociala rättigheter då. Så Du Bois menar att afroamerikaner genom att underkasta sig övergav sin värdighet och istället behöver protestera hårt för att kunna liksom behålla sin manliga självrespekt. Och Washington, han svarar ju med att högljudda intellektuella protester som gjorde vita upprörda, det kan ju knappast skapa någon framsteg alls då. Istället skulle man då stadigt ha ögonen på målet istället för då skuggan, som han uttryckte det. Du Bois utmanar också Washingtons ledarskap och hur han då utnyttjar sitt inflytande genom att då, han tycker att Washington kontrollerar många afroamerikanska tidningar och att det är svårt för andra att nå ut med idéer då. Men de här intellektuella afroamerikanerna och mer radikala ledarna som Trotter och Du Bois och även då den här tidigare Ida B. Wells och en snubbe som heter John Hope, det blir ju, alla de här blir ju med tiden allt mer kritiska mot Washington, och de försöker hitta en alternativ väg framåt för afroamerikaner. Och i viss kritik så gick man kanske lite väl långt. Det är liksom i princip som att de lite orättvist skyller hela Jim Crow-lagarna och fråntagen rösträtt på Booker T. Washington och hans falang, och menar att det här har de kunde ha stoppat den här utvecklingen bara de hade liksom protesterat mer då. Och det här är ju att vara ganska okänslig inför den här hotfulla situationen som Washington och andra som verkade då i södern stod inför. För dem var det ju liksom en principsak att protestera, eller för de här radikala är det ju en principsak att protestera, men Washington ser det ju mer praktiskt då, han är ju i södern. Man protest kunde ju leda då till döden, och han var ju inte så villig att riskera hela den här verksamheten som han har byggt upp då vid det här Tuskegee-institutet då. Så den afroamerikanska intellektuella eliten med Trotter och Du Bois i spetsen, de såg ju heller inte hur värdefullt det var för tusentals svarta då att kunna förbättra sina liv genom den här utbildningen som till exempel Tuskegee-skolan gav dem. Så efter sekelskiftet här, i början av 1900-talet, så uppstår alltså en sån här situation där afroamerikanska ledare inte är alls överens om vilken strategi som medborgarrättskampen ska ta. Och på något sätt behöver man ju finna vägar både att uppnå sociala och politiska rättigheter men också att förbättra den ekonomiska och sociala situationen hos den breda massan av afroamerikaner som saknar utbildning och varken kan läsa eller räkna. Och det man inte var överens om är ju helt enkelt vad som ska prioriteras. Det blir lite, vad ska man säga, hönan och ägget får man säga så här i påsktider då. Men alltså att eller två olika strategier och enkelt kan man ju sammanfatta det. Och Washingtons konservativa falang med strategin har ju strategin att skapa ekonomiska framsteg inom systemet först och på sikt vinna fler rättigheter. Medan Du Bois och de här mer radikala har en strategi att aktiva politiska protester ska ske utifrån mot det hela systemet. Då. Och konflikten handlar ju också om ifall kampen skulle vara en gräsrotsrörelse, alltså lite bottom-up som Washington förespråkar, eller om det ska vara då en välutbildad intellektuell elit och ekonomisk medelklass då, som ska leda kampen lite top-down då, som Du Bois förespråkade då. Och efter att ha utsatt för en del kritik av Trotter och Du Bois och andra oroa sig, börjar Booker T. Washington oroa sig att hans vita filantroper och allierade ska minska finansieringen av hans skolor i södern, och han försöker därför neutralisera den här oppositionen och behålla ledarskapet då. 1904 så bjuder Booker T. Washington in till ett möte i New York då. Och det här är ju ett möte som hans Washingtons alltså Tuskegee-maskin kontrollerar väldigt hårt. Och Du Bois och andra som dyker upp med en mer radikal agenda, de får inte igenom sina förslag och lämnar det här mötet. Och året efter då, 1905, så väljer den kritiska, mer radikala anti-Washington-falangen med Du Bois och Trotter och dem att skapa en alternativ organisation för att utmana Washingtons Tuskegee-maskin. Och de inleder det hela med ett möte vid Niagarafallen i Kanada då. Och anledningen till att de är i Kanada är att hotellen på den amerikanska sidan gränsen vid Niagarafallen vägrar att ta emot svarta då. Så. Men de är i alla fall 29 delegater, varav Du Bois och Trotter två av dem. Den här Niagara-rörelsens mer militanta, neo-abolitionistiska och liksom all black approach, den visar sig ju snabbt inte ge så mycket mer framsteg än Washingtons mer konservativa approach. Det blir uppenbart att afroamerikaners grundläggande problem och ekonomiska underutveckling och fattigdom och fråntagna politiska rättigheter och social diskriminering och allt det här är djupare och att kan inte liksom lösas bara genom att ha rätt ledare eller rätt strategi då. Utan det behövs något mellanting då, mellan Washingtons mer eftergivna konservativa ekonomifokus och Du Bois mer protesterande intellektuella och elitdrivna fokus då på diskriminering. Och det blir också uppenbart för många av de här radikala att framgångsrik medborgarrättsorganisation behöver stöd från vita amerikaner för att ha någon chans. Och eftersom de flesta afroamerikaner inte hade rösträtt så är det ju svårt att få inflytande över politiska ledare. Och den här extrema fattigdomen och underutvecklingen som rådde bland afroamerikaner gör ju att de aldrig själva riktigt kan finansiera några rörelser och protester och aktioner då. Vilket gör en stor skillnad mot andra minoriteter som till exempel amerikanska judar då. Men i det här Niagara-rörelsens bakvatten så höll någonting viktigt på att födas då i form av organisationen NAACP. Då. Det här står ju då för National Association for the Advancement of Colored People. Och den här organisationen skulle bli något nytt då, med lite input från den här Niagara-rörelsen. En annan från just då en grupp av vita reformförespråkare som hade pengar och inflytande. Och första decenniet på 1900-talet så innebär det att vi är i den här progressiva eran, och även vita progressiva har ju tröttat på liksom Booker T. Washingtons mer försiktiga strategi. Och en av de här är tidningsmannen Oswald Willard, som då faktiskt är barnbarn till den här kända abolitionisten William Lloyd Garrison, han som brände konstitutionen på 1840-50-talet. Och både de här progressiva vita och den här Niagara-rörelsen får ju också lite extra skjuts av ett tragiskt rasupplopp som inträffar i Springfield i Illinois då 1908. Och under det här upploppet så var det så många som 12 000 vita Springfieldsbor som var ute och hejade på mobben. Och för många afroamerikaner och vita progressiva är det här en chock då, att invånarna i Springfield i Illinois i nordstaten kunde bete sig lika barbariskt mot svarta som vilken mobb som helst i den djupa söderns rasistiska städer. Och det är liksom då i själva Abraham Lincolns hemstad, som brukar ju kallas för The Great Emancipator. Som en utgångspunkt i det här Springfield-upploppet så menar ju många att Lincolns frihetsanda måste väckas till liv då. Och när Niagara-rörelsen förenar sig med de här vita progressiva under Oswald Willard, och tillsammans så bildar man den 12 februari 1909 då den här organisationen NAACP. Och många av de här ledande, mer radikala afroamerikanska ledarna fanns ju med i NAACP, då, som Du Bois, Trotter, Ida B. Wells och även då vissa framstående vita progressiva inflytande inflytelserika personer som Jane Addams då, som, hon som skapade de här Hull Houses som vi pratade om tidigare. Den kända advokaten Clarence Darrow, han som var med under den här uppmärksammade Scopes-rättegången eller AP-rättegången som vi pratade om på 20-talet i översiktsserien. NAACP och dess ledare tar ju sakta men säkert över ledarskapet bland afroamerikaner från Booker T. Washington. Washington såg organisationen som ett hot mot honom och hans strategi och motarbetade den ganska rejält, och han drog sig faktiskt inte ens för att aktivt försöka sabotera vissa av deras möten då, så att säga. Men sen inträffar ju också så att Washington, alltså Booker T. Washington, dör 1915, och då har ju redan NAACP och de här mer radikala ledarnas strategi börjat ta över och ersätta hans konservativa hållning. Och efter hans död så skulle Du Bois och afroamerikanska ledare, speciellt under och efter den framgångsrika medborgarrättsrörelsen på 60-talet, ofta beskriva då Booker T. Washington i negativa ordalag. Och det är ju lätt att förstå att man i protesternas tid på 60-talet, där man tog den stora striden mot Jim Crow och för rösträtt och så vidare, att man sympatiserar dem mer med de här radikala som Du Bois och de som ville ta striden. Idag kanske den här bilden ofta har nyanserats i alla fall en bit, och man kan ju se på Booker T. Washingtons konservativa strategi att den kanske var med all säkert nödvändigt i den tid han levde, och hans arbete gjorde mycket gott för afroamerikaner. Han förstod ju att i grund och botten att ekonomisk och social förbättring kunde hjälpa den breda massan då, medans rättigheter mer kanske då hjälpt en välbärgad minoritet bland afroamerikaner. Så man kan egentligen också vända på det hela och säga att istället för att kritisera Washington kan man ju säga att hela hans synsätt egentligen låg före hans tid, för många av de här rasproblemen som kvarstår sen efter 60-talets medborgarrättsrörelse handlar ju framförallt om ekonomiskt utanförskap och utbildningsnivå och kriminalitet och sånt som han egentligen var väldigt tidigt på bollen då, så att säga. NAACP:s mål var ju att både avskaffa segregeringen och integrera raserna, och det främsta verktyget som man använder för det här, det är ju då konstitutionen och rättssystemet, för att på legal väg genom olika rättsfall utmana segregeringen och uppnå jämlika sociala och politiska rättigheter för afroamerikaner. Och redan från början så inledde NAACP sin bana med massa framgångsrika rättsfall. Redan 1915 så vinner man ett fall i högsta domstolen som heter Ginn versus United States, som förklarar Oklahoma som den här så kallade grandfather clause, alltså röstinskränkning på grund av anor tillbaka till slaveriet, som är oförenliga med konstitutionen. Och även om rösträtten för svarta kunde inskränkas med skatter och läskunnighetstester och sånt där, så var det ändå ett fall framåt då. 1917 kom också ett viktigt rättsfall i högsta domstolen som ogiltigt förklarade en delstatslag i Kentucky som förbjöd svarta och vita att sälja egendomar vidare till någon av den andra rasen då, och därmed skapade särskilda svarta och vita bostadszoner, så också en framgång för NAACP. Året efter, 1918, gör man ett försök att sponsra en federal lag i kongressen som skulle göra lynchning till federalt brott. Då. Det här går inte igenom ändå, då, men man har ändå lagt grunden för massa juridiska framgångar då, genom att ägna sig åt politisk lobbying och lägga grunden för det som kommer sen då, som ska komma sen med NAACP. Så i början av 1920-talet så hade den här organisationen ett betydande gräsrotsstöd med runt 100 000 medlemmar och 274 lokala kontor då. Trots det så upplevdes ju NAACP som en lite elitistisk organisation som främst leddes av vita, och det är först på kanske på 40-talet som man får lite större genomslag bland afroamerikaner på bred front.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Af- afroamerikanska ledare som William Trotter och W.E.B. Du Bois uppmanar afroamerikaner att inte rösta republikanskt i presidentvalet 1912 utan att rösta då på Woodrow Wilson. De vill ju då straffa republikanernas rasism och tendens att räkna in då afroamerikanska väljare som någonting självklart utan att ge något tillbaka då. Och i valet så fick Wilson ungefär 20% av de afroamerikanska rösterna, mer än någon demokrat på extremt länge, eller någon demokrat tidigare överhuvudtaget då. Och när Wilson segrar så hade ju många afroamerikaner förhoppningar om att den mest progressiva presidenten av dem alla då, Wilson och hans då program New Freedom, skulle innebära framsteg för afroamerikaner. Men trots att den här progressiva eran nådde sin höjdpunkt under Wilson så gjorde Wilson i princip ingenting för afroamerikaner, tvärtom egentligen. Han återinför tillsammans med sina ministrar då, av vilka många kom från södern, så återinför man segregering på flera departement, till exempel finansdepartementet och inom det federala postsystemet, där anställda helt enkelt delas upp i svarta och vita med särskilda då Jim Crow corners och separata omklädnings- och lunchrum för colored only och så vidare. Och det kan ju låta lite underligt, men Wilson var ju faktiskt, ska man komma ihåg, en sydstatsbo från Virginia som var fostrad i segregeringen. Så att hur progressiv han egentligen var i övrigt så hade han en stark rasism. Och han motiverade till och med segregering med att det var det bästa för svarta med. Då. För i separata omklädningsrum så kunde de till exempel inte råka illa ut som i mixade. Då. Lite grann hej avdelningen lösa symptom och inte sjukdom då. När en grupp afroamerikanska ledare med just tidningsmannen William Trotter i täten besökte Wilson 1913 för att klaga på segregeringen bland federalt anställda, så avvisar Wilson dem ganska snabbt och säger faktiskt till dem rakt upp och ner att segregation is not humiliating but a benefit and ought to be so regarded by you gentlemen. Och Wilson försvarar ju segregeringen med att det är ett bra sätt att undvika konflikter, och när William Trotter inte alls höll med honom så blev Wilson enligt de som var med enormt irriterad och efter mötet så lät också presidenten meddela att han skulle vägra träffa den här gruppen igen så länge Trotter var deras talesman då. Så den här progressiva eran under presidenten som Roosevelt, Taft och Wilson som förändrar USA på många sätt och gör samhället lite mer humant och demokratiskt och effektivt och hälsosamt är alltså på många sätt en era som gynnar det vita protestantiska USA då. Men för afroamerikanerna är det ju fortfarande en väldigt hård tillvaro. Under Woodrow Wilsons presidentskap så går ju USA 1917 som bekant med i första världskriget, och afroamerikanska ledares respons på kriget var ju ganska blandade. Vissa är ju pessimistiska. Afroamerikanska soldater blev ju alltid diskriminerade inom armén, och afroamerikanska män hade ju offrat sitt liv i varenda krig sedan frihetskriget utan att egentligen då någonsin uppnå fullt medborgarskap. Andra är mer optimistiska och ser då en chans för afroamerikaner att skjuta fram sina positioner. Lite oväntat så är faktiskt W.E.B. Du Bois en av de som argumenterade för kriget, och han uppmanar afroamerikaner att för stunden lägga sina oförrätter åt sidan och ställa upp sida vid sida med vita amerikaner för landet och dess allierade och för världsdemokratins skull då. Och det har ju spekulerats i att det fanns ett väldigt stort egenintresse och att Du Bois verkligen hade hoppats på att han själv skulle veta de första högre svarta befälen, och enligt William Trotter så var ju hans agerande, alltså Du Bois agerande, ett svek mot afroamerikaner och dess kamp då. I slutet så tjänstgjorde ju flera afroamerikanska regementen i armén under första världskriget, och runt 13% av de amerikanska soldaterna, de så kallade Doughboys, var ju faktiskt afroamerikaner. Men inom armén är ju segregeringen väldigt stor, och afroamerikaner förbjöds att tjänstgöra inom vissa specialförband som det lite mer prestigefyllda marinkåren och så vidare då. Och traditionellt så hade ju alltid afroamerikanska enheter i amerikanska krig haft vita officerare, och initialt under första världskriget så vägrade man att träna att utbilda svarta befäl. Men efter ganska stora protester och påtryckningar från NAACP då, så tillät armén att det startades liksom reservofficersutbildningar vid flera afroamerikanska colleges och en svart officersskola vid Fort Des Moines i Iowa 1917. Så innan kriget över så hade över 600 afroamerikanska officerare faktiskt lett trupper i krig då. Under kriget så bidrog afroamerikanska enheter minst lika bra som vita enheter i strid, och när kriget var över så hade 750 svarta soldater stupat och runt 5000 skadats. Trots deras insatser så får de ju inte vara med då i segerfirandet efteråt dessvärre då. Och tragiskt nog då så välkomnades ju knappast afroamerikaner som hjältar när de återvände hem från skyttegravarna i Europa. Och kriget, första världskriget och dess efterspel på hemmaplan skulle ju bli några väldigt mörka år då. Vi pratar om det här i översiktsserien. Det är ju allmänt en period som präglas av nervositet, osäkerhet och våld. Och det är strejker på rekordnivå, det är spanska sjukan, det är kommunistskräck. Och mitt i det här så sveper ju också de förnyad våg av våld mot då afroamerikaner. Afroamerikanska soldater hade ju upplevt ett samhälle i Europa som inte alls var lika segregerat och rasistiskt som USA då. Och när de återvände till södern efter kriget så tog de ju för sig lite mer. Afroamerikaner hoppas ju att deras insatser i kriget skulle föra dem närmare sina medborgerliga rättigheter och jämlikhet. Och när man återvänder efter att ha offrat sitt liv för landet så förväntar man sig helt enkelt att bli behandlade med lite bättre respekt då. Och när det inte skedde blev ju många mer militanta ledare besvikna. Du Bois då, som hade ställt sig bakom kriget till en början, var en av de som var mest besvikna. Han ångrade ju sig angående sitt tidigare stöd för kriget och menade att det var ett stort misstag. Och istället började han prata om The New Negro, som han menade var stolt och beredd att kämpa då. Och budskapet till afroamerikanska soldater var helt enkelt: we return from fighting, we return fighting, make way for democracy. Så att här tänker man sig att man ska kunna ta en strid. Men istället för att välkomnas tillbaka som hjältar välkomnades afroamerikaner tillbaka med våld. Och trots att man då alltså är mitt i höjdpunkten av den här progressiva eran och att första världskriget uppfattades som en internationell kamp då för att försvara just demokrati, så klängde då vita amerikaner fast vid den här sociala darwinismen och vit makt. Och i södern så agerar man ju stenhårt. Alltså alla kaxiga afroamerikaner var helt enkelt inte på tal om att man skulle kunna få ta för sig. Det är inte acceptabelt då. Så över 10 före detta soldater lynchas till och med i sina uniformer fortfarande, alltså 1919, kort efter att de har återkommit då. Så hemmaplan i USA är ju ironiskt nog nästan farligare än skyttegravarna i Västeuropa. Det rasistiska våldet de här åren var ju inte bara ett problem i södern, utan det är ju ett nationellt problem då. Under åren 1917 till 1923, framförallt om en höjdpunkt år 1919, så äger massvis med allvarliga rasupplopp rum då, både i södern och nordstaterna och västern. Och rasupplopp på den här tiden är ju nästan liksom en underdrift. Det är ju i princip nästan regelrätt raskrig. Där stolta och mer militanta afroamerikaner drabbar samman med vita rasister som ville förtrycka dem, så att det kan liksom uppstå nästan regelrätta strider i vissa ställen då. Orsakerna bakom de här rasupploppen i norr var ju kombinationen av att många afroamerikaner migrerat till städerna i norr från södern. Men när den här ekonomiska nedgången kom i 1919, samtidigt som många soldater återvände hem, så triggade det ju rasisternas uppfattning om att afroamerikaner kom hem och tog deras jobb då. Det första upploppet som äger rum 1917 då gör det i en liten stad som heter East St. Louis. Till slut så har 35 svarta och 8 vita dött i de här upploppet och striderna. Och många av de afroamerikanska liken skändas och kastas i floden då, utanför det här. Så East St. Louis ligger ju på andra sidan Mississippi-floden sett från St. Louis, då, den större staden då. Det är hundratals afroamerikaner som blir utan hem efter förstörelser och sådär. NAACP skickar dit bland annat W.E.D. Bois för att rapportera. Och rubriken på rapporten blir då massaken i East St. Louis. President Wilson vägrar ju uttala sig och Oswald Garrison och NAACP arrangerar en tyst promenad på Manhattan för att hedra offren. Och över 10 000 personer deltar med skyltar som Make America Safe for Democracy. Bara några veckor senare, sommaren 1917, äger de så kallade Houston-upproret rum då. Ibland även kallat Camp Logan-myteriet, eftersom det då är afroamerikanska soldater vid en militärförläggning, Camp Logan, som är involverade i det här. Och det är ungefär 156 soldater från ett afroamerikanskt regemente där vid Camp Logan som marscherar mot Houston för att lyfta strid mot den polis och mobb och andra vita som trakasserar dem då. Och om man skjuter det här då för att döda då. Så det här gör ju att ett antal civila och 5 polismän dödas då, även några av soldaterna också då. Då är det ju så att soldaterna naturligtvis anses ha begått myteri och ställs inför rätta då. Så 19 av dem avrättas och 41 fängslas. Och den här händelsen gjorde ju många afroamerikanska ledare sorgsna, för det här innebar också ett svårt avbräck i den här kampen och försöka få armén att acceptera svarta befäl och vara mindre diskriminerande. Och det här blir bara vatten på kvarn för de som inte vill ge svarta inom armén större utrymme då. Och om det var våldsamt 1917 så är det ju ingenting emot hur det blir efter kriget. Och enbart under 1919 så bryter det ut alltså 25 rasupplopp i landet. Och några av de här är bland de värsta rasupploppen någonsin. Och det är ju så våldsamt så att man brukar kalla det här för Black Scare, på samma sätt som det fanns ändå en kommunistskräck då, Red Scare. Det första rasupploppet skedde i Longview i Texas bara några veckor senare. Utbryter det faktiskt upplopp i själva huvudstaden Washington D.C. där vita mobbar, många av de soldater, attackerar afroamerikaner runt om i stan i 3 dagar. Då. Och det här, i och med att det äger rum i själva huvudstaden, så upplevs det ju som, av många som en riktig pinsamhet. Då. Hösten 1919 så inträffar ett annorlunda upplopp. Det är ju, då försöker afroamerikanska sharecroppers på orten Elaine i Arkansas att organisera ett fackförbund och hålla tillbaka bomull från marknaden så att sharecroppers kan få ett högre pris att sälja för. Då, för man misstänker starkt att man håller på att bli lurad av olika marknadskrafter där. Och genom att organisera sig så hoppas man på att bli mer rättvist behandlade. Och trots att egentligen organisering och fackförbund är helt legalt och normalt i nordstaterna, så ansågs det ju i söderns Jim Crow-samhälle som något fruktansvärt provokativt och farligt. Då. Så när man samlas för att ta möte och bilda det fackförbundet, så anländer sheriffen med sina män för att hindra mötet, och det uppstår en massa tumult och en vice sheriff dör. Som vedergällning då dödar ju vita dussintals afroamerikaner i Elaine ett helt uppbord på 1000 vita personer som går runt och går loss på afroamerikaner, och de skiter fullständigt i vilka som har organiserat sig. De dödar alla svarta som de hittar då, så att säga. Och guvernören ber federala trupper om hjälp för att bringa ordningen, men enligt deras underrättelse så har afroamerikaner i Elaine radikaliserats till terrorism, så det slutar med att även soldaterna utbryter skottsalvor med de afroamerikanska sharecroppers. Då. Och det här uppbordet och armén då arresteras till slut så många som 122 afroamerikanska män, och i slutändan så ställs ingen vit person inför rätta, men 12 svarta män döms till döden för mordet på vice-sheriffen, och ytterligare 60 män fick fängelsestraff på upp till 20 år. Och många av dem som satt i fängelse torteras ju och misshandlas där då. Det värsta upploppet 1919 bryter igen dock ut i Chicago då, där stadens afroamerikanska befolkning har nästan fördubblats på bara 3 år och skapar massa bostadsbrister och uppdelning i segregerade kvarter och så vidare. Och 1919 så ökas spänningarna i staden när många afroamerikaner ersätter strejkande vita på vissa arbetsplatser. Så en vecka efter att afroamerikanska trupper välkomnats hem med en parad i staden, så bryter då ut ett upplopp. Och trots att nationalgardet i Illinois kallas in för att stoppa våldet, så tog det 13 dagar innan ordningen var återställd. Och när våldet upphörde så hade 38 personer dött, 15 vita och 23 svarta, och runt 1000 afroamerikanska familjer har fått sina bostäder uppbrända. Så att det är ju, förutom de här platserna då, som sagt 25 olika platser under året med hundratals döda och ännu fler skadade och egendomar förstörda för flera miljoner här under 1919. Och när de här upploppen väl bryter ut så är oftast polisen opartiska och utan ställer sig nästan alltid på de vita sidan då. Och det är sånt här man måste komma ihåg. Det är inte så konstigt att folk idag jämför med hur poliserna agerar mot Black Lives Matter demonstration då, kontra hur de reagerade mot den här mobben som intog kongressen 6 januari. Alltså det här lever kvar i afroamerikaners medveten, att polisen oftast tar parti för vita och mot svarta, så att säga. 2 år senare, 1921, så var det ju dags igen i staden Tulsa i Oklahoma, och de här raskravallerna i Tulsa är ju enormt omfattande, kanske de dödligaste i landets historia, även om det är lite oklart. Det här förtjänar väl i princip ett eget avsnitt att prata om då. Jag har ju pratat om det tidigare i översiktsserien lite kortfattat, men uppskattningsvis är det ju 10 000 svarta som blir hemlösa och egendom har varit över 2 miljoner som förstörs då. Och den officiella dödssiffran är ju 39, men det finns ju andra källor som uppger att över 300 dödas. Mer än 1000 byggnader förstörs, hem, skolor, kyrkor, affärer och så vidare. Och efter det här rasupploppet så lämnar ju många afroamerikaner Tulsa, och de som bodde kvar, både svarta och vita, försöker liksom att inte nämna upploppen efteråt. Och den här händelsen har ju också uteblivit från många amerikanska historieböcker och först pratats om nu på senare år egentligen. Det slutade dessvärre inte med Tulsa heller. 1923 sker ju också upploppet i Rosewood i Florida. Rosewood var ju en mer eller mindre helt afroamerikansk ort. Och man ville liksom försvara sig då när man blir angripna på grund av lite så här anklagelser om att en svart man har våldtagit en vit kvinna. Till slut så dyker det upp en mobb på 250 vita då, och då kan inte de svarta stå emot. Och det som är anmärkningsvärt med det här upploppet är att hela orten bränns så till grunden och ordentligt, och att den utplånas och upphör att existera då. afroamerikanerna som bodde där fick fly för sina liv i bara kläderna de hade på sig då. Det exakt antalet döda förblir oklart, men man kan ha varit över 100 då. Så det här är alltså ett rasupplopp som helt raderar en ort från kartan, så det är lite anmärkningsvärt då. Så det här efterspelet av första världskriget var ju en stor besvikelse och desillusionerade många afroamerikaner. Alltså trots goda insatser i kriget i Europa och stöd för kriget på hemmaplan var det vita USA uppenbarligen fast beslutna om att med alla medel hålla samhället segregerat och diskriminera svarta. Men de här rasupploppen visar också en annan sida. Det var uppenbart att afroamerikaner inte fanns i vad som helst. Och även om de ofta hade mindre utsikter att vinna våldsamma kamper, så lät man sig inte skrämmas och tryckas ner hur som helst. Och i flera av de här upploppen hade man slagit tillbaka med samma mynt så gott man kunde. Så här ser man ju kanske lite av en vändpunkt då. Bildandet av NAACP som är lite mer akonistiskt och radikalt jämfört med Booker T. Washington. Och istället för Washingtons liksom anda av att acceptera vissa segregeringar och diskrimineringar. Och i Booker T. Washingtons liksom sätt att ändå acceptera viss diskriminering och segregering, så här drar man en gräns så att säga. Så att, som vi ser, så börjar afroamerikaner sakta men säkert, trots en enorm uppförsbacke och hårt motstånd, så börjar man på något vis försöka inleda sin begynnande kamp då, för medborgerliga rättigheter. Men det ska vi prata mer om nästa gång. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.